hållit på jättelänge med den här typen av forskning och att lyfta de här frågorna. Och du har också gått ut med nu att du stod på Theodor Engströms dödslista. Han som dödade Ing-Marie Wieselgren i Visby. Och det får ju också oss att fundera, liksom, hur orkar du?
Välkommen till Asgård podcast med Hanne och David.
Han har sedan 90-talet varit en aktiv antifascist. Han har avslöjat nazister och avslöjar SDs riktiga agenda. Han har bland annat startat Expo med Stig Larsson och är forskare. Han är vår främsta expert i Sverige på vår historia och relation till ras, rasism och vithet. Vi pratar ju såklart om Tobias Hübinette.
Tobias är född i Sydkorea och adopterad till Sverige. Han är också en av Sveriges och världens mest framstående forskare inom ämnet adoption. Han är uthållig och ett irritationsobjekt hos extremhögern. Tobias är en av få som verkligen förstår varifrån SD härstammar och vad det egentligen står för. Han ses som klass A-lands förrädare av extremhögern och befinner sig ständigt på deras listor över människor som ska tystas. Tobias befann sig nu senast på Visbymördarens dödslista på topp 5.
Vi kallar honom för en intellektuell superhjälte, en Iron Man vars vapen är hans hjärna och penna. Tobias är en modig sanningssägare och en röst som är otroligt viktig i de här tiderna vi lever i.
Och för alla ni där ute som alltid undrar, vad kan jag göra för att förändra? Jo, ni kan lyssna, ni kan dela detta på sociala medier och för ni som är lite äldre kan tipsa er till era vänner och familj.
Nu kör vi.
Nu kör vi. Tack för att ni lyssnar.
Ja, Tobias Hübinette heter jag och jag är född i Sydkorea. Och blev adopterad till Sverige och växte upp i Motala i Östergötland. Och sen när jag blev vuxen då så började jag studera på universitetet. Och till slut så doktorerade jag. Och det är så att jag doktorerade på adoptionsfrågan just till Sydkorea. Och idag arbetar jag som lärare och forskare på inom högskolevärlden och konkret är det då vid universitetet i Karlstad.
Okej.
Ja, så det är väl kort vem jag är och var jag kommer ifrån och vad jag gör och så.
Härligt. Ska vi dyka in i våra frågor direkt eller?
Ja, men vi har ju läst om att du håller på med en forskningsrapport som heter The Swedish R-word. Och det handlar ju om rasbegreppet som
det stämmer. Ja.
Som inte längre används i Sverige.
Nej.
Och kan du berätta lite vad den handlar om och varför det är viktigt att forska på det här?
Just det. Jag har då sedan 3 år tillbaka forskningsmedel från det största svenska forskningsrådet som finansierar svensk forskning. Och det heter då Vetenskapsrådet. Och det har jag tillsammans med en kollega vid Karlstads universitet som heter Peter Wikström. Och det vi gör då det är att vi undersöker hur dagens svenskar eller personer i Sverige idag diskuterar frågor om rasism. Vad rasism anses vara eller inte vara. Och den här typen av debatter pågår ju hela tiden, inte minst i sociala medier men också på annat håll då. Och det är den typen av debatter vi också har tittat på. Så vi har tittat på det sådana debatter som har rört diskussioner på Twitter exempelvis. Och att vi då kallar det här projektet The Swedish R-word på engelska då, eller det svenska R-ordet, det har att göra med att ursprungsordet bakom ordet rasism, det är ju ordet ras. Och det är då ett ord som är kanske det mest, det kanske är det ord som är det mest kontroversiella i svenska språket idag. Och det är också ett ord som riksdag och regering sedan över 20 år tillbaka bestämt att man ska då utmönstra, som det heter. Så det är också ett ord som väcker oerhört starka känslor i Sverige och bland svensktalande. Ja. Och därför så kallar vi det just R-ordet helt enkelt, för att det är så laddat det här ordet.
Spännande.
Ja. Och jag tänker, man använder ju det i andra länder, så pratar man om det begreppet. Och i Sverige använder vi ordet etnicitet.
Ja, stämmer.
Istället, ja. Ja, men vilka är, fördelarna med att använda ordet, rasordet?
Ja, jag hör till en av de forskare som väldigt tidigt, kan man säga, förespråkade att vi behöver ordet ras även i Sverige. Och det gjorde jag i anslutning till det första forskningsprojektet som jag då fick finansiering för efter att jag hade doktorerat. Det här är, ja, det är mer än 15 år sedan nu, eller runt 15 år sedan. Och det var ett projekt som just handlade om adopterade, vuxna adopterade från länder utanför Europa, som jag då kallar icke-vita adopterade. Och projektet gick då ut på att genom i form av intervjuer då, alltså med intervju som metod, samtala med vuxna adopterade, utomeuropeiska eller icke-vita adopterade, kring deras erfarenheter av att behandlas annorlunda utifrån utseendet då. Det vill säga det som jag då menar är ras. Och det jag och den kollega som jag samarbetade med då, som heter Karina Tigervall, det vi kom fram till var helt enkelt att när det gäller just adopterade så är det ju bara den här aspekten som skiljer den gruppen just då, som jag ju själv tillhör, från den vita infödda majoritetsbefolkningen. Det vill säga det är ju inget annat, till skillnad från invandrare som kanske bryter eller som kanske inte är kristna eller som kanske äter annan mat och så vidare, klär sig annorlunda, så är det liksom den enda aspekten. Och därav så menade vi att just i relation till den här gruppen då, men egentligen till andra grupper som också finns i samhället idag då, så behöver vi det här ordet för att just beskriva den konkreta utseendemässiga då aspekten av en människas identitet, skulle man kunna säga.
Okej, men tänker du också att det är ett underlag för att hjälpa till i det juridiska språket också, eller? Att ska göra det tydligare att kunna liksom, vad är diskriminering, vad är det så du tänker i längden av det, eller?
Ja, problemet i Sverige är att när regering och riksdag beslutade att ordet ras eller rasbegreppet skulle utmönstras då, då valde man dessutom också ta bort det från diskrimineringslagen. Det betyder att det går alltså inte att anmäla att man har diskriminerat utifrån hur man ser ut i Sverige, vilket blir helt absurt. Och det är också verkligen en av orsakerna, ja, till att FN och EU och andra instanser då har kritiserat Sverige för det här beslutet. Du kan bli diskriminerad i Sverige utifrån kön, utifrån ålder, utifrån, det finns ett antal diskrimineringsgrunder, men utifrån ras går inte längre, så att säga, eftersom ras har försvunnit som begrepp. Och det gör att det som händer då, att det blir en ganska absurd situation helt enkelt, som gör att du måste hitta en annan grund helt enkelt om du ska motivera, argumentera för, när du gör en polisanmälan exempelvis, eller en anmälan till DO då, att du har diskriminerats.
Men för att jag läste först, det du har skrivit, och så tänkte jag ordet ras. Okej, okay. Ja, men som en helt vanlig person, ja, men det finns väl bara en ras, tänkte jag. Men sen läste jag på lite mer, och just det här när liksom beskriver att om man inte har ras, då kan man ju inte heller sätta ord på rasism. Man kan inte mäta det, och därför kan man inte göra någonting åt det.
Nej, och inte ens tala om det.
Nej.
Eftersom ordet har försvunnit. Så att vi står inför en situation i Sverige med det språk vi talar då, svenska språket, att vi kan ju tala om rasism, men vi kan inte tala om ras. Det som uppstår är ju då det här tomrummet, att vi kan inte sätta ord på erfarenheter, vare sig de är positiva eller negativa då, som grundar sig på ras. Utan då blir det nästan enbart fokus på det vi har ersatt ordet ras med, det vill säga etnicitet. Och då blir det fokus på invandrare, på människor som, återigen då, som bryter på svenska, som är muslimer eller något annat, som klär sig annorlunda än majoritetsbefolkningen, som beter sig och lever annorlunda än majoritetsbefolkningen. Det blir nästan enbart de grupperna som man då har fokus på, när det i själva verket är så att även exempelvis då adopterade också naturligtvis kan drabbas av diskriminering på grund av hur de ser ut eller vi ser ut. Men det blir då inte riktigt möjligt att verbalisera och än mindre att få upprättelse då juridiskt på grund av att diskrimineringsgrunden ras har försvunnit helt enkelt.
Nej, men jag tänker det är också en befolkning som växer. Jag tänker, David är också adopterad och sen har vi våra barn ju inte heller
etniskt. Det är också så vi tänkt att vi relaterar också till våra barn, att de hamnar också där emellan.
Just där, som liksom. Svenskar, men ändå just det.
Ja.
Inte vad man säger.
Så blir det.
Men sen så, för jag läste att du la upp på Instagram det här att FN nu har gått in och kritiserat, varit på besök här. Och som jag förstår så har jag läst också att de har också gjort det för ganska väldigt många år sedan.
Ja,
det här är inte något nytt.
Det stämmer. Och vad det handlar om konkret är att genom att Sverige är medlem i FN och genom att Sverige har skrivit under och ratificerat den konvention som handlar om rasdiskriminering. Den heter ju sådan, alltså det är en internationell FN-konvention emot rasdiskriminering. Så innebär det att Sverige som medlemsstat och som stat då, som också undertecknat den här konventionen med jämna mellanrum åläggs att visa upp siffror och statistik vad gäller hur det går för de olika minoriteterna i Sverige. Och minoriteter kan då betyda religiösa minoriteter, alltså exempelvis då hur det går för muslimerna i Sverige. Det kan betyda de nationella minoriteterna, alltså judar och samer och sådär. Det kan också betyda ta afrosvenskar eller andra minoriteter i Sverige. Problemet är att den statistiken finns inte i Sverige, utan den enda statistik som finns i Sverige, det är den som kommer från personnumret och folkbokföringsregistret. Och den delar upp befolkningen i stort sett invandrare och svenskar, alltså inrikesfödda och utrikesfödda. Och det är en väldigt trubbig uppdelning då, som missar vilka grupper det egentligen handlar om. Så det FN vill att Sverige ska göra, det är att göra som så många andra länder gör, det vill säga att regelbundet fråga invånarna själva hur de identifierar sig. Det gör man i flertalet länder i Nordamerika och Sydamerika exempelvis, med jämna mellanrum, exempelvis i folkräkningar. Och då får personerna själva helt enkelt ange om de identifierar sig som, kan vara muslimer då, eller svarta eller vita eller vilken diskrimineringsgrund man nu vill mäta. Så det är det som FN hela tiden syftar på då, när de kommer med den här kritiken. Och det FN samtidigt säger, det brukar vara något system med att det ser väldigt bra ut i Sverige på pappret. Ni har väldigt bra lagar mot diskriminering. Ni har politiska ledare som uttalar sig med jämna mellanrum mot rasism, och det stämmer ju. Och flertalet av svenska folket tar avstånd ifrån rasism, och det stämmer också jämfört med andra länder och andra länders befolkningar. Men samtidigt så kan ni inte visa i siffror hur det egentligen går för minoriteterna, hur de mår, hur de klarar sig och så vidare. Så i grunden blir det som en paradox att ni är kanske bäst i klassen, skulle jag kunna säga. Möjligen inte allra bäst, men absolut bland de bästa i klassen i de här sammanhangen. Men ni har samtidigt ingen aning om era lagstiftning överhuvudtaget har någon betydelse i det verkliga livet, i verkligheten. Eftersom siffrorna saknas helt enkelt.
Men alltså, känns det som, jag måste fråga dig Tobias, känns det som att den regeringsbildning vi har idag och allt som sker, känns det verkligen som att de kommer primera den här typen av...
Nej, det tror jag inte. Samtidigt gjorde inte den förra regeringen heller det, utan det har varit ett slags, man kan säga att det har rått konsensus på både vänster och högerkanten att den här typen av data ska vi inte ha i Sverige ungefär. Okay. Vi är nöjda med att dela upp befolkningen i invandrare och svenskar. Det räcker så ungefär.
Men vad handlar det om då? Kan det handla om liksom vår historia eller rasbiologiska institutet? Eller?
Ja, jag tror det handlar om flera saker. Och faktum är att i det här forskningsprojektet som jag berättade om förut så har vi undersökt den här debatten om den här typen av data som då kallas jämlikhetsdata. Och där framgår det att många svenskar missuppfattar vad det handlar om och tror att FN vill tvinga Sverige att registrera alla judar, alla svarta, alla muslimer, alla romer och så vidare. Att det ska läggas in i folkbokföringsregistret helt enkelt. Till och med kanske att det ska stå i passet. Och det är ingen som vill. Så ser det inte ut i något land på jorden. Och det andra är då att det här uppfattas som kränkande för minoriteterna. Det vill säga om en muslimsk person skulle få hem en enkät från svenska staten där frågan ställdes att man får liksom uppge hur man identifierar sig utifrån religion, då tänker man sig att det här då skulle vara stötande för den här muslimska personen att uppge att han eller hon är muslim. Och sen det tredje handlar då också om att man är rädd för vilka resultat som skulle komma fram, det vill säga att det sannolikt skulle se ganska illa ut vad gäller vissa minoriteter. Ta exemplet romer exempelvis. Det går att anta att väldigt hög procent av Sveriges romer är arbetslösa exempelvis. Det har vi ingen aning om idag. Det är ingen som vet. Det går bara att gissa. Det finns inga siffror på det. Men låt oss säga att man skulle lyckas få i alla fall 3 000 eller 4 000 av Sveriges romer att fylla i en enkät där de uppger hur de då, exempelvis anställningsförhållanden och sådär. Och det visar sig att kanske, jag hittar på nu, men det kan vara så att 50% om inte mer är arbetslösa. Då skulle det helt enkelt se illa ut för Sveriges del. Det finns också den typen av underliggande rädsla, tror jag.
Jo, men det är lite det här som jag och Hanne, min fru här, diskuterar vilt, inte vilt, men mycket om på kvällarna. Det är just det här liksom, det som sker i Sverige. Hur har det kunnat bli så? Självklart är det liksom en lång process och finns många parametrar i det, men det känns ändå väldigt, när det väl är här så känns det för oss som inte är forskare väldigt överväldigande. Ja.
Även fast jag tänker att du,
jag har ändå sett det liksom på många andra sätt. Jag har inte sett det, jag är ingen forskare som du, Tobias, men jag har mer sett det utifrån en egen evidensbaserad grej, att liksom hur behandlar människor mig, hur har det liksom förändrats sen 80-talet när jag är ute bland människor, ute i kulturen, ute på jobbarbetsmarknaden. Där kan jag ju själv ha sett, och där kulminerar ju för oss, nu hoppar jag lite här, men där kulminerar det för oss när vi bodde i Ystad, det var förra året va?
Ja.
Så var vi i en incident på stranden som jag har aldrig upplevt så mycket. Det var en familj som inte ville att vi skulle sätta oss där bredvid dem. Och då fick jag upp ögonen för att, oj, det är något som händer med Sverige. Det kan inte bara vara jag, för ibland tror man ju det, att man är lite konspiratorisk eller... Så liksom, men du kanske kan hjälpa oss att klä dig liksom i dina forskningsögon. Vad är det som hur har vi hamnat här? Vad är det som har hänt med Sverige?
Jag har ju liksom, eftersom jag forskar om ras och vithet då, så har jag liksom min tolkningsram så att säga utifrån de parametrarna. Och det jag tänker då är, och jag skrev en artikel om varför SD har kunnat bli så stora. Nu handlar det ju, det är viktigt att komma ihåg att det handlar inte bara om SD, utan det här handlar om en slags förändring i mentaliteten bland kanske många majoritetssvenskar, även de som inte röstar på SD. Utifrån den incident som du beskrev att ni var med om. Och som kanske inte hade hänt för 10 år sedan. Och som säkerligen många andra som inte då är vita också har liksom märkt av, i alla fall som har bott i Sverige under en längre tidsperiod. Och jag tror att det handlar om bland annat då att Sverige var fram till slutet på 1900-talet mycket mer homogent än många andra västländer. Och det här var en medveten politik som man då hade fört från svensk sida, att man ville vara ett homogent land, det vill säga att det mest skulle bo vita människor i Sverige. Och det funkade så till en milda grad att så sent som 1980 så fanns det kanske bara runt 1% i Sverige som hade bakgrund i Latinamerika, Afrika, Asien, Mellanöstern. Och av dem var ungefär 1 av 3 adopterade. och både du och jag befann oss i Sverige 1980, tror jag.
Ja.
Så vi är ju med i den statistiken då, och en massa andra adopterade. Och det här var som sagt en slags medveten planering från svensk sida. Men det som sen händer på 80-talet, det är ju då att det händer en massa saker i den här delen av världen som tidigare kallades tredje världen. Det utbryter en massa konflikter och så vidare. Och Iran-Irak-kriget exempelvis, det är 80-talet. Då kommer det många flyktingar från både Iran och Irak till Sverige.
Mm.
Och sen fortsätter den här typen av konflikter ännu mer när kalla kriget slutar 1989. Då blir det mer invandring ifrån den här typen av länder, så att säga. Och när sedan ett parti stiger fram, det vill säga Sverigedemokraterna, och gör politik på den här förändringen, och det är ju då en slags befolkningsmässig förändring, och sätter ord på den, så tror jag att det som händer är att man aktiverar en djup längtan tillbaka bland majoritetssvenskar i gemen till den tiden Sverige var mycket mer homogent. För det var liksom normaltillståndet i Sverige fram till 1980-talet. Det är det här som liksom sätter igång saker som då det här partiet gör politik på, och som gör att det här partiet också växer sakta men säkert. Och man pratar också i ett slags kodspråk till väljarna. Det vill säga, det går ju inte att säga rakt ut att vi vill tillbaka till tiden nästan bara både vita människor i Sverige. Det kan man inte säga. Utan man pratar om det här på ett annat sätt. Då, liksom man lindar in det och pratar om det som att man vill återuppväcka det folkhem som Socialdemokraterna har svikit ungefär, exempelvis. Och sen går det liksom bara farten. Och när sedan större delen av den gamla högern i Sverige, förutom C, väljer att alliera sig med SD, då går det väldigt fort. Och det är då man liksom kan skapa den här majoritetsregeringen som tillträdde för bara några veckor sedan. Och det hade ju naturligtvis inte varit nödvändigt. Alltså det hade inte behövt hända. Utan det hade ju kunnat bli en annan typ av regering. Det finns ju exempel på regeringar runt om i Europa där det stora gamla högerpartiet och det stora gamla vänsterpartiet, för vår del blir det Moderaterna och Socialdemokraterna, sätter sig i samma regering. Eller åtminstone så samarbetar man. Det ena partiet bildar en minoritetsregering och sen är det andra stora partiet då med på det, så att säga. Men nu blev det så här i Sverige. Och det som kommer ske nu, tror jag i alla fall, nu när den här regeringen har konsoliderat sig, och idag kommer ju också budgeten, som ju kommer att röstas igenom genom att man har majoritet i riksdagen, det är att det kan gå väldigt fort just i Sverige. Nu när det liksom väl händer.
Ja.
Och det kan det gå fortare än vad de gamla borgerliga partierna själva liksom har tänkt sig, för att det parti som pushar allra mest är ju naturligtvis SD. De andra gamla högerpartierna, alltså M, L och KD, de har ju suttit i regeringen flera gånger tidigare liksom, och de har inte samma typ av besatthet vid det här med hur befolkningen ser ut och vad den ska bestå av. Alltså konkret handlar det i stort sett om ras, fast som sagt inledat i ett kodord, men det är ju egentligen det enda SD bryr sig om, och det är det som liksom gör att det har blivit så, ja, det har gått så fort i Sverige, tror jag.
Men det du egentligen säger är ju att Sverige är liksom, har en väldigt stark historia av,
ja, precis.
Men det här homogena, att liksom,
ja, exakt.
Det finns en jättetradition, ja, helt enkelt, ja, inom svenska. Ja.
Precis, det sitter jättedjupt det här. Man ska helst vara som svensken, man ska leva som svensken, man ska till och med helst se ut som svensken. Det är liksom det som var idealet under större delen av 1900-talet i Sverige. Mm. Och det var också ett uttalat ideal. Man sa det helt öppet från statsmakternas sida och, om vi säger det, eliternas sida. Det var liksom ett budskap som trummades in i skolan så alla fick med sig det här. Det var någonting som, ja, man helt enkelt såg som att det bara skulle vara så. Och det är den liksom homogenitetsgiven som den sitter i ryggmärgen på alla oss som har växt upp i Sverige, skulle jag säga.
Och det är inte så jättelänge sedan heller.
Nej, precis. Det är inte så länge sedan alls.
Nej.
Så Som folk har minnen av. Liksom.
Ja, och i cykler.
Exakt.
Men om man skulle lyssna på de här kontroversiella, vad han heter, jag vill bara flika in, Jordan Peterson, som lyssnar kort på en podcast om att han är liksom inne på det här spåret att hur just de här cyklerna, hur det kan bli, hur de här tankarna i Europa hela tiden kan uppstå, att det nästan är DNA, alltså det är nästan en DNA-imprintning liksom, att det är det som gör att det hela tiden växer till liv och är väldigt svårt att förändra. Nu vet jag inte hur sanningen som ligger i det, men det är ju en närhet till det, i alla fall det du säger, att det ligger i ryggmärgen på dem.
Ja.
Att det liksom...
Att det ska se ut så.
Att det ska se ut så.
Men sen säger du också att det kan gå väldigt fort.
Ja.
Och vad är det som kan gå väldigt fort?
Nu när tåget har börjat rulla, om man säger så. Det vill säga, nu finns det en budget som snart kommer att vara på plats och som kommer gälla under det första året. Och sen är det tre år till liksom. Och redan i den här första budgeten så går det att se alltså de stora riktlinjerna framåt under de här 4 åren som den kommande mandatperioden består av. Det kommer gå fort, det har att göra med att just SD pushar så hårt. Och genom att de andra partierna av tvång har hamnat i knät på SD genom att det är det största partiet på högersidan, även om partiet inte sitter i regeringen. Men de facto så är det nästan ett regeringsparti. Så blir de här andra tre gamla högerpartierna tvungna att helt enkelt gå med på de här kraven. Och det är det som SD och den här regeringen redan har börjat tala om som paradigmskiften. Då. Och de här paradigmskiftena, det betyder helt enkelt att man ser på saker på ett helt nytt sätt. Det är nästan en slags revolution i tanken kring vissa politiska frågor. Och där ingår ju exempelvis då migrationspolitiken. Det är ju så uppenbart att det är liksom det som är det stora paradigmskiftet, men också Sveriges relation till världen utanför Sveriges gränser. Även där ser vi ett paradigmskifte, att Sverige kommer att dra sig tillbaka och isolera sig allt mer, satsa på det egna landet så att säga. Det är helt uppenbart att det är så när det gäller biståndspolitiken, men också utrikespolitiken, att den aktiva roll som Sverige har spelat under större delen av 1900-talet och fram till alldeles nyligen, den är över nu som det verkar. Det kommer i alla fall att ta slut under de här 4 åren. Och där biståndet har varit en sån central del, eftersom den här utrikespolitiken inte minst har riktat sig till den del av världen som vi tidigare kallade tredje världen. Och det här det går ju väldigt fort genom att det går att styra det här med pengar helt enkelt. Och med direktiv till de olika myndigheterna, till UD och så vidare, SIDA och så.
Men jag måste fråga dig där, Tobias, är det här med att Sverige, du säger att Sverige liksom vill egentligen ta sig längre bort från utrikespolitiken och vill bli mer isolerad, kan man säga. Är det en strategi för att liksom kunna verka med deras idéer som de har på agendan här i Sverige? Eller vad är liksom den politiska strategin det egentligen?
SD har ju alltid varit emot EU, varit emot FN, varit emot Europarådet, varit emot i stort sett alla organisationer som är på något sätt internationella. Alltså man har varit kritisk till Amnesty och så vidare, för att de verkar ju i många delar av världen samtidigt och sådär. Så det handlar helt enkelt om att, från nästa sida så handlar det helt enkelt om att nationen går först. Och allt annat, alltså det som SD själva pratar om som internationalism, det är liksom förkastligt. Det är bortkastad energi, bortkastade pengar. Och att hjälpa andra folk i världen utanför Sveriges gränser är helt enkelt onödigt, tycker man. Utifrån en slags nationalistisk princip då. Så det är liksom den principen som styr, kan man säga, när SD pushar på nu och får igenom så mycket. Och så till en milda grad att det faktiskt handlar om rena paradigmskiften.
Men jag tänker också att det här tilltalar ju många människor i Sverige idag som sitter hemma och tänker, ja men vi har ju problem med kriminaliteten och vi har ju problem. Varför ska vi inte ta hand om oss själva innan vi kan ta hand om någon annan? Och varför är det då viktigt, exempelvis biståndet som man säger, och ta emot flyktingar? Vad tänker du där? Varför är det viktigt att vi gör det som land?
Ja, det är utifrån ett MR-perspektiv helt enkelt, alltså ett mänskliga rättighetsperspektiv som har varit det moraliska, det etiska rättesnöre som Sverige har kanske hedrat allra mest bland världens länder fram till alldeles nyligen då. Det är ingen slump att man då lite vanvördigt pratar om Sverige som världens samvete. Det är ungefär så det har sett ut. Ungefär som att USA kanske har varit världens polis. Så har Sverige haft den rollen, så att säga. Och andra länder har haft andra roller. Genom att det här nu försvinner ut så blir det så tydligt hur det här paradigmskiftet handlar om. Just som sagt, det är ett skifte från en slags internationalistisk, eller man sa vi global utblick, ett globalt engagemang som då grundar sig på mänskliga rättigheterna, alltså FN, hela FNs det som ibland lite slarvigt kallas FN-ideologin, till det här nationalistiska, som också i sin tur är isolationistiskt. Det vill säga, det blir ju i praktiken så att Sverige kommer att isolera sig från omvärlden på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Och du har rätt i det. Du har helt rätt i att det finns säkert jättemånga i Sverige som känner nu liksom att varför ska vi göra de här sakerna? Varför ska vi ha en massa människor anställda i avlägsna länder i Latinamerika eller Afrika som hjälper de här länderna med vad det nu kan vara, rent vatten eller byggnationer, eller det kan vara vad som helst, kvinnors rättigheter. Det är väl bättre att satsa de pengarna, de resurserna och de människorna på att åtgärda problem som finns i Sverige. Och när allt fler människor börjar tänka så, det är då det liksom är möjligt att göra en sån här stor förändring. Och sen kommer minnet av att det var något annat, att med tiden så bleknar det ju bort då på något sätt. Och ju mer distans som uppstår, så kanske det till och med kommer att uppfattas som att det som hände då var helt knasigt. Det vet vi inte än, men det skulle kunna bli så. Det är ju det SD:arna redan liksom har trummar ut, skulle jag säga. Alltså, de har redan på något sätt tagit ut segern i förskott. De hånar ju helt öppet den kritik som kommer nu från biståndssektorn. Alltså de hånflinar ju biståndssektorn rakt upp i ansiktet, för att de vet att de vann valet helt enkelt och kan göra de här sakerna nu.
Usch. Men Tobias, en liten liksom följdfråga på det. För du tänker förmodligen otroligt mycket på det här. Vad skulle du tro att, om man kollar i kristallkulan här för SD, vad har de för go-to-market-strategi här? Om man tittar på det, vad skulle vi kunna vara om 10 år om det här fortsätter?
Ja, det de själva säger, och de är ofta väldigt öppna med sin agenda, kan man säga. De har ju sagt nu, efter att de gick fram igen då i det senaste valet, så har de deklarerat att i nästa val så ska de bli Sveriges största parti. Det vill säga, de ska gå om S. Och det är frågan om de kommer att göra det. Och det som det hänger på är väl dels om de lyckas bibehålla den här ganska så stora kärnväljargruppen som är väldigt entusiastisk, i det närmaste fanatisk, när det gäller att liksom lojalt rösta på SD val efter val. För den gruppen är samtidigt lite så lätt att skärma. Jag tror att den gruppen förväntar sig enormt mycket av de här 4 åren. Och det är mycket möjligt att en hel del av den gruppen då, inom den gruppen, kanske inte kommer att nöja sig med det som SD kommer att åstadkomma. För att det är ändå inte bara SD som sitter i regeringen. Det är ju 3 partier till. Och det finns också, men det går ju liksom inte att förändra ett samhällsbygge över en natt. Det är ju inte möjligt att göra, även om man kan göra mycket på 4 år. Så det är liksom ett scenario som i alla fall jag då hoppas på. Att de helt enkelt gör en stor del av sina egna kärnväljare besvikna. Risken är ju då att de går till ännu mer radikala partier. För det har skett i en del andra länder i Europa då. När den här typen av partier kommer till makten så kan ett mer radikalt parti växa vid sidan av. För att den här typen av väljare är så, de är liksom så otåliga helt enkelt. Det andra, alltså dåliga scenariot, är ju att de lyckas med det de har förutsatt sig, att de kommer att bli större än S i nästa val. Och då vågar jag inte ens tänka vad som kommer att hända, för det skulle i så fall innebära att de hamnar på, om de växer till, låt oss säga 25-26%, om ännu mer kanske, då går ju S samtidigt ner, för att det är i stort sett samma värdera de krigar om. Och då skulle S kanske hamna på 23-24. Och då har vi en helt ny situation i svensk politik. I så fall.
Ja. Oj då.
Ja.
Ja.
Det är inga roliga.
Inga roliga scenarion.
Nej. Men det där första scenariot är ändå bättre så att säga.
Ja, ja men det. Ja. Och man vill ju också tänka positivt. Man vill ju på något sätt tänka, vad krävs för att vi ska ta oss ur det här? Liksom?
Ja.
Eller ska vi bara ge vika nu efter de här senare?
Nej, det ska vi inte göra såklart.
Nej.
Nej. Det är, också det. Vi, det är ju det vi vill vara en del av också. Även fast vi gör vår kamp i exil så vill vi ändå liksom förmedla de här grejerna som,
ja, men
som är viktiga. Liksom.
Precis.
Ja. Ja, men man blir lite så här paff och tagen ändå liksom, för man har liksom själv har jag tänkt väldigt mycket på det, för att jag menar, jag är adopterad, jag växte upp på 80-talet, då var det liksom senare delen av 80-talet var det ju skinheads som man var rädd för, men det fanns ju, men idag är ju liksom, upplever jag, rasismen är så, den är så utbredd liksom.
Ja.
Jag menar, det var mycket lättare att veta att, ja, men jag tar den där omvägen från fritidsgården för där hänger skinnskallarna. Liksom. Jag menar, det var inte svårare än så, dra den slutsatsen. Men idag är det här liksom att det har liksom kommit över som bred gräns. Att det, jag tycker det är helt otroligt att det har gått så gott som det har gjort. Liksom.
Men du själv är ju väldigt, du har ju hållit på jättelänge med den här typen av, ja, men forskning och att lyfta de här frågorna. Och du har också gått ut med nu att du stod på Theodor Engströms dödslista. Han som dödade Ing-Marie Wieselgren i Visby. Och det får ju också oss att fundera liksom, hur orkar du fortsätta?
Ja, nej visst. Jag har inget bra svar på det, men bakgrunden är då att jag sen, kan man säga, tonåren och de tidiga vuxenåren har varit aktiv som antifascist och antirasist. Och på olika sätt då, kan man säga. För länge sedan var jag någon slags gatuaktivist och jag var också involverad i, alltså, demonstrationer och annat som liksom ägde rum på den tiden. Emot, ja, då var det ju mycket SD som ju på den tiden var ett, i stort sett var det ett kryptonazistiskt parti. Det visste ju alla liksom, att det var så. Och sen så grundade jag Expo, den här tidskriften som finns fortfarande. Och jag var också både då och senare aktiv i mediesammanhang. Och hjälpte till att avslöja nazister, både gamla och nya och så vidare. Och jag fortsätter som sagt och som ni säger att följa den här. För mig är det liksom en rörelse. Det resten just nu råkar vara det största partiet. Men det är ett paket, kan man säga. Det är en politisk scen vi talar om som har funnits i Sverige sedan mellankrigstiden. Och som just nu råkar representeras av SD som det viktigaste partiet inom den här rörelsen. Så. Och det är också en slags idéströmning också, då, som har följt med över generationerna under snart 100 år. Jag antar att jag fortsätter att engagera mig mot den här rörelsen för att jag känner att det är det enda som liksom borde göra, tror jag. Jag har gjort det så länge och jag kan ju också mycket om de här personerna bakom den här rörelsen. De ledande personerna och sådär. Så jag skulle tippa på att det handlar om det helt enkelt. Och att egentligen är ju det engagemanget viktigare än någonsin nu då, med tanke på det politiska läget. Men sen är det ju naturligtvis jobbigt att förstå att, som där du berättade då, att jag var en av de här personerna som Theodor Engström då, som det var ju idag rättegången börjar för övrigt i Visby, i tingsrätten. Och den kom ända på i flera veckor då. Det är en jättestor rättegång och så. Att jag var med då som en av dem som han då pekade ut, som de, han kallade mig och 5-6 personer till, klass A landsförrädare helt enkelt, med hans språkbruk. Och det innebär helt enkelt att det var vi som han då ville skadade, kanske till och med döda först av alla. Så det är inte så roligt att vara med på sådana listor, och än mindre roligt är att få veta det i efterhand, det vill säga att polisen inte ens informerade mig och inte heller alla andra på den där listan. Några fick veta det, Annie Lööf framförallt då. Så, i förväg. Men ja, så det är väl något slags pris då som jag får betala för att jag har det här långa engagemanget. Och de som tillhör rörelsen, som då Theodor Engström gjorde, det är ju samma rörelse som sagt, det är bara att det finns olika uttryck för den. Han tillhör den mer våldsamma militanta grenen, om man kan prata så, medan SD ju, arbetar ju inom systemets ramar så att säga. De personerna som tillhör den rörelsen, de ser ju på mig som en person som också har ägnat sig åt att bekämpa dem under så många år. Och det är väl därför jag hamnar i det sammanhanget helt enkelt.
Precis.
Starkt, starkt.
Ja.
Ja. Så tuffa inte vi, va?
Nej.
Nej, men det imponerar inte på oss. Ja, men det är verkligen det jag tycker är helt imponerande. Framförallt det här liksom, man läser mycket om flera andra som vi följer som får de här dödshoten. Det kan vara officiellt på Twitter eller liksom DM-kommentarer och liksom. Själv har vi fått något enstaka och man blir helt paff, man blir helt liksom matt.
Ja, men exakt.
Så att det är imponerande.
Ja, och viktigt ändå att du fortsätter för oss alla och utbildar och liksom driver de här frågorna.
Men tack. Ja.
Och hur länge tror du att du orkar och kör på?
Jag vet inte. Jag menar, det är klart att skulle det liksom handla om ett rejält dödshot, alltså att det händer något på riktigt, då är det klart att jag kommer att fundera på vad jag ska göra liksom framöver. Men än så länge har det varit någorlunda hanterbart, om det går att prata så. Mm. Jag hoppas ju såklart att det kommer fortsätta vara.
Såklart.
Ja. Mm. Absolut.
Men jag tänker att du har stöd också från väldigt många människor.
Ja, det är också. Det är absolut så att majoriteten är fortfarande emot den här rörelsen. Så är det ju. Så är det absolut.
Men jag tänker att vi ska gå över lite på adoptioner också. För att det är också någonting som du säger, du är doktorerat i. Och David är också adopterad, precis som du. Och det är ju ett gigantiskt ämne. Och det är väldigt svårt liksom, att vad ska, när vi förberedde tänkte vi, vad ska vi
fråga?
Det
finns ju så otroligt mycket information idag, men du har ju varit väldigt tidig med det här, att vara kritisk mot internationella adoptioner, och nu har liksom tiden kommit i kapp på något sätt, så att det finns bevis, eller vad man säger, på ett annat sätt, att du hade
viktigt
rätt.
Viktigt att tillägga också det att tiden för oss också kommit i kapp. För vi bor i Medellin nu, Colombia, där jag är adopterad, till en förort här. Och det första vi vill göra för att kunna bo här är att vi behöver visum, som man behöver alla länder. Och det trodde vi skulle bli en väldigt lätt process, och det visade sig vara en väldigt jobbig process, där man kan säga i den här dokumentationen så har jag förmodligen varit föremål för en illegal adoption. För när de begär de här birth certificate, som det heter, så ska det vara så att birth certificate härifrån ska finnas med mina svenska föräldrars namn också. Alltså jag heter Lars, som var mitt svenska namn. Men det finns inget sånt birth certificate, och det finns inget domstolsbeslut att jag överhuvudtaget har blivit adopterad.
Okej.
Så att nu undrar vi ju hur jag överhuvudtaget kom ut ur Colombia 1983. Myndigheterna här vill att jag ska bevisa för dem att hur jag fick Larsson som efternamn. Så att, vad ska man säga liksom?
Men var det via en organisation som du adopterades, eller var det privat?
Adoptionscentrum
i Sverige, och så var det Familjär Bienestar i Colombia. Och all dokumentation finns från Familjär Bienestar, att adoptionen är gjort liksom. Ja. Och all information från svenska sidan finns också. Men det finns inget domstolsbeslut som har gjort att adoptionen har godkänt. Så att jag har ju då, visade sig, har ju varit fosterbarn i Sverige i 2 år.
Ja, det stämmer. Så var det ju för mig också, för alla andra. Ja,
ja. Och sen då blev jag, försökte man kontakt med myndigheterna i Colombia, men det var liksom helt tyst på den sidan, så att sen kunde jag bli svensk medborgare då. Så det här är ju alltså, otroligt omvälvande situationen då.
Ja, jag förstår det. Och troligt är väl att din adoption liksom brushades på något sätt. Att,
ja.
Man hoppade över flera led för att det gick att göra det på den tiden.
Mm. Ja.
Man visste att man gjorde det i Sverige och man såg mellan fingrarna i Colombia, skulle jag tippa på. För att få ut det i landet så fort som möjligt för att adoptionen skulle genomföras.
Mm. Exakt.
För det var ju under 80-talet som just att adoptionerna från Latinamerika, det är då de pikar, kan man säga.
Mm.
Det var en jäkla rudian, som man säger, i länder som Colombia på den tiden.
Mm.
Just.
Men när det gäller internationella adoptioner, vad är liksom det viktigaste att belysa? Ja. Man säger, och en till fråga också, vad behöver vi i Sverige göra?
Ja, det pågår en utredning just nu som tillsattes för, det blir ju faktiskt exakt ett år sedan nu, tror jag. Och som kommer att fortsätta arbeta även nästa år och en bit in på nästa år också. Troligen så kommer betänkandet, som det heter, alltså utredningen, kommer att offentliggöras någon gång under våren 2024, som det ser ut nu. Mm. Och för närvarande är jag faktiskt utredningen i Latinamerika och reser runt. Så jag tror att de har varit i Colombia och är möjligen just nu i Chile.
Mm.
För att intervjua myndighetsföreträdare då i de här länderna och personer som kanske på den tiden var involverade i adoptioner och sådär. Det jag tänker liksom kring den här frågan med, eller problemet, kan man säga, hela problematiken med utlandsadoptionerna, är helt enkelt att för det första så är det viktigt att man från svensk sida erkänner att man såg mellan fingrarna just, och mer än så i många fall. Man bidrog också till att det blev värre än vad det borde ha blivit. Och i grund och botten så handlade det om att det fanns en efterfrågan i Sverige på adoptivbarn från andra länder då, som var väldigt stor och som hetsade fram den här typen av beteenden som jag tänker både då och fortfarande är olagliga. Och som konkret då liksom blir en fråga om människohandel, människor eller barnstölder, vad man nu vill kalla det, trafficking, man kan använda alla de här beteckningarna man vill, och varav en del juridiska. Sen är det en annan sak hur alla inblandade ska hantera frågan, och där är det ju jättesvårt. Det finns liksom inget facit. Vi som adopterade är ju bara en part, liksom. Vi är kanske den viktigaste parten i målet naturligtvis, men sen har ju vi föräldrar i ursprungsländerna, vare sig vi känner till dem eller inte. För de flesta av oss har ju inte vare sig sökt eller hittat dem. Men de finns ju. Och även om de kanske har hunnit dö, så finns det andra släktingar i ursprungsländerna. Det kommer det alltid att göra. Så, och sen finns ju våra adoptivföräldrar. Vare sig de är levande eller döda, så är de också en del i liksom, målet, om vi säger. Och sen den ytterligare då, den fjärde aktören är ju, du nämnde adoptionscentrum, alltså de adoptionsförmedlande organisationerna och alla personer som har jobbat där. Och alla de här fyra parterna har liksom olika ingångar till problematiken, och jag tror att alla har förstått att det är så här nu, liksom, att det var så det gick till, även om det kanske finns de som tvivlar på att det var så stort, alltså att det var så omfattande, de här dåliga då beteenden eller praktikerna, så fattar nog alla att det var faktiskt så här det gick till i Sverige idag. Och alla parter får ju då hantera det på sitt sätt. Så.
Ja.
Och det finns ju alla typer av liksom, sätt att göra det på. Jag vet, en del adopterade, särskilt från Chile, har ju mått jättedåligt. Men även från andra länder när de här sakerna uppdagats. Jag vet också adoptivföräldrar som har mått väldigt dåligt. Och det finns säkert en och annan som förmedlade adoptioner under den här tiden som kanske också har dåligt samvete idag. Jag vet inte det, men det bör det göra. Och naturligtvis så mår ju de biologiska föräldrarna i ursprungsländerna, de mår väl antagligen sämst och har alltid gjort det. För de har ju liksom mist ett barn redan för väldigt länge sedan, om vi säger, och har säkert tänkt på det barnet då ända sedan dess på något sätt. Och framförallt har ju mamman gjort det då, även om kanske ingen annan än mamman känner till att barnet har existerat. Så får man liksom tänka, tänker jag, att det finns liksom olika parter som har olika sätt att förhålla sig till frågan. Och det svenska staten kan göra nu, det är som i och med den utredningen, för det tror jag, jag tror att det är det man kommer att göra, helt enkelt. Man kommer att erkänna att man gjorde fel och beklaga det och be om ursäkt. Och kanske göra det liksom, jag vet inte vilka ordalag man kommer att använda, men om man tittar på den holländska utredningen så var ju den väldigt stark.
Bra.
Bra. Det är ju någonting i alla fall. Men,
ja. Ja, ja, visst. Visst. Ja.
Man skulle vilja ha en sån här stor check också. Alla adoptivbarn.
Ja, ja.
I US-dollar idag, eller hur?
Ja, ja.
Vem vet, vem vet.
Ja.
Ja, men alltså vi är väl nöjda.
Ja, alltså vi, tusen tack.
Tack så mycket, Tobias. Vart,
ja, tack för inbjudan.
För att liksom vara med och utbilda oss.
Ja.
Ja,
det är ju superviktigt.
Ja, verkligen.
Tack för att ni ställde bra frågor också.
Ja, tackar.
Och sen vi tänkte fråga, dricker du kaffe?
Ja, men det är.
Vi gör det.
Om du vill kan du skicka en adress som du vill ha, så kan vi skicka lite av vårt kaffe.
Ja, nej, men vad snällt. Ja, men det gör jag.
Det är väldigt gott, är det. Det är väldigt gott. Det som är unikt med kaffet är att allting är producerat, är odlat och producerat på en och samma gård.
Och
rostat.
Okay.
Så det finns inga mellanhänder. Och det är lite det vi jobbar med kaffet, är just det här att låta bönderna själva kunna liksom ta hand om sin egna odling och sina egna bönor. För det är någonting som
bestämma själva,
för det är någonting som kaffebranschen, som du säkert vet, har ju styrts ut av västvärlden, och då inkluderar även USA. Så de har ju bara liksom tagit alla de här bönorna och så har de skapat en produkt och så har de kapitaliserat på det. Utan vi vill vända på scenariet lite.
Ja, men visst, det är jättebra.
Ja. Ja, men så skickar vi gärna till dig. Vill du ha bönor eller malet?
Malet.
Perfekt.
Toppen.
Tusen tack. Ha en bra kväll.
Ja, samma.
Tack så mycket, Tobias. Yes, tackar. Hej. Tack.